vi får hänga med och se vad vi kan lära oss. För det handlar om Erik, ta det en gång till.
Kan vi prata om hockey?
Sportsligt sett lite bättre.
Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite.
Vad tänker du, Erik? Hur stor succé har det varit?
Trodde succé självklart.
Hockeyvänner, Viaplays hockeypodcast nummer 271 ger sig ut på en liten ovanlig resa i dessa coronatider. Så är det naturligtvis inte ishockeyn som är i centrum, men vi tänkte ändå hålla igång den här podcasten. Har gjort det i så många år och vi märker att det är många som vill ha ishockeydosen ändå, och vi är självklart redo att tillföra det vi kan. Hoppas att alla mår bra där ute och gör så gott de kan i dessa kristider som det verkligen är. Det kommer såklart handla om coronakrisen i den här podcasten också. Vi har med oss Erik Granqvist, Jonathan Lindqvist och Rickard Wallin för att prata ishockey så länge som vi känner för, helt enkelt. Rickard, hur mår du?
Jo, jag mår bra, tack. Det känns bara som att hela samhället är upp- och nedvända världen, och familjelivet blir ju lite anpassat. Det är sjukdomar på mina dagisbarn, dock inte i den formen som gör att vi misstänker att de har corona, men ändå så får man inte helt rätt såklart lämna barnen på förskolan om de har något slags symptom. Så vi går in på andra veckan i en liten sån här Robinson-övning på hemmaplan, så det är familjeterapi på hög nivå.
Du, hur långa blir dagarna?
På förmiddagen här så har jag lämnat ändå på skolan den äldsta sonen. Sen har vi varit ute och gjort en liten upptäcktsfärd till en stor sten i skogen här på baksidan. Oj. Så man får ta vad man har.
Ja, det är fantastiskt. Den där vill jag se också någon gång, den stenen, när jag hälsar på där. Vi har ett besök också i Norrland, för Jonathan Lindqvist befinner sig där. Har inte åkt över till Nordamerika, och det är vi glada för att du stannade kvar, Jonathan. Uppdatera oss.
Ja, det blev ju en väldigt bra timing. Jag var ju hemma där och gjorde en studio med dig, Niklas, och med Garpenlöv, och sen brakade det här lös och jag blev kvar här hemma. Men det går ju rätt bra att jobba på ändå. Det jag sysslar med nu är faktiskt att jag ska ju rösta på troféerna efter säsongen, så jag har börjat hämta in lite feedback och kolla på dem. Och sen har jag också gjort mitt jobb i vanlig ordning, och jag tror jag har varit i kontakt med ett tiotal NHL-spelare under gårdagen, bara för att se vad som händer där borta och hur de har och sådär. Kommer till exempel en FaceTime-intervju som jag gjorde med John Klingberg, och tanken är väl att den ska gå i Viaplay Live här i kväll, som nu kör varje dag. Så att sånt tror jag mig med. Och jag gjorde ju en rankning topp 5 svenskar också. Den kan man se på våra sociala medier på den hemsida. Ja, så jag jobbar på här, Niklas. Vet du. Det är flitens... Lampa.
Underbart, härligt, bra tempo också. Vi ska få höra om den här rankingen också och vad NHL-spelarna har sagt, givetvis. Men vi måste bolla in Erik Granqvist också utifrån duschen nu, och håll igång ditt Bultens fritids. Eller hur slutar den här omröstningen som du hade på Twitter, Erik?
Ja, det var ju intressant, för jag började få tvivel om jag skulle kanske stänga igen Bultens fritids tills vidare, liksom alla sportevenemang har stängt ner, och såklart alla hockeyligor också, till och med KL har stängt ner nu. Jag gjorde en omröstning där på Twitter och över 1000 var inne och engagerade sig. Tack så mycket för det. Och 75% tyckte att jag skulle fortsätta hålla öppet. Det är ju mellan 3 och 8 kids som spelar på gatan, käkar frukt och har roligt. Och sen går de ju in och spelar tv-spel också, PS4, NHL 20 och sådär. Och det är väl det folk var lite tveksamma om, de ska hålla på och byta kontroller och så. Ja. Men vi gjorde som så att landhockeyn var öppet, så att de spelade i 2-3 timmar igår eftermiddag, men de gick inte in och spelade något tv-spel. Så det kändes som att det var faktiskt en bra väg, för att det är inte så mycket smitta utomhus har jag läst på. Jag vaknade 4 i morse, ganska utvilad, satte mig på testcykeln här och sen började ta in information som vi pratade om förra veckan, att det finns ju många experter som är otroligt skickliga på det här runt om i världen. Så lyssna på dem och ta in vad man kan göra själv och hur det kommer påverka globalt. För det här är ju någonting som ingen av oss har upplevt, och det påverkar ju alla djupt. Alltså jag var inne i en sån svacka, Marianergraven djup 11 000 meter, när vi fick beskedet att hockeyn stängde ner. Jag kände att alltså jag gick in i en smärre depression där i några dagar. Men tack vare att man har lite, alltså mycket kunskap om hur man hanterar jobbiga känslor och så tog jag mig ur det och känner återigen ljuset där borta i tunneln.
Ja, men det är bra det. Vi vill ha den här Erik Rönnqvist. Du låter pigg och glad ändå, Erik. Vi kan väl ta en liten rapport också. Hur påverkar och hur märker du av det som pågår nu, Jonathan, i Norrland där uppe? Hur synligt är det?
Nej, men inte alls här. Det är väl att folk börjar väl tänka sig för lite grann i vad man gör och sådär. Själv har jag försökt att hålla mig borta från uppenbart kanske onödiga grejer. Jag har inte gått på gymmet och sådana saker. Men än så länge har inte märkt här uppe. Det som jag sa till Valle innan vi började spela in här. Att allting kommer ju sist i Norrland, inklusive det här. Så det är långt mellan husen. Men det är bra. Alltså, jag ser det här som en möjlighet. Jag tycker alla ska se det här som en möjlighet att göra saker man inte alls gör. Alltså, det är ju en otroligt negativ situation, men man får ju fokusera på det lilla positiva som är. Jag tror jag var på 3 olika promenader igår i skogen. Jag var säkert ute i 3 timmar sammanlagt. Och, oj! Ja, hinner läsa lite böcker och sådär också, som man aldrig hinner göra annars. Så att, det finns ju, man får helt enkelt fokusera på allt man kan göra. För om man sitter hemma nu och tänker på att tråkigt är, jag kan inte spela paddel eller vad det nu må vara, liksom, då kommer man ju bara bli deprimerad, som Erik var inne på. Utan det gäller att fokusera på det man har tid för nu, som man kanske inte haft förut, tycker jag i alla fall. Ah. Till exempel att lyssna på hockeypoddar.
Ja, eller hur? Och gymmet är inte speciellt ofta du är där ändå, eller hur, Nathan?
Ja, men ibland brukar jag gå in och göra 3 set biceps curl, spegla mig och med indragen mage, sen går jag ut. Det är ju något i alla fall.
Nej, men vänta här nu. Nu måste jag få lägga in en brasklapp. För jag och Jonathan bodde ju på samma hotell där under Stanley Cup-finalen i somras. Och det måste jag säga. Den där mannen, han var seriös när det kom till att gymma. Så det, jag skulle vilja se när du släpper med Granqvist i gymmet och ger honom en uppläxning i gymkunskap. Och det var väldigt mycket bra överkroppsövningar, om jag minns rätt. Var det inte så?
Nej, får jag bara flika in där att i Köpenhamn där när Tre Kronor tog guld.
Ja, men det har hänt saker sedan dess.
Då gymmade jag och Jonathan ihop. Och det jag älskar med ditt gymmande, vilket jag också, att du andas mycket. Alltså det är djupa andetag. Och det är till och med lite ljud ibland också när du går in på tunga vikter. Vilket jag uppskattar oerhört. Och jag håller med Jonta att det gäller att hitta de här små sakerna. Själv var ute och gick i 2 timmar. Det ringde en av Sveriges bästa målvakter, ringde. För första gången så pratade vi länge, över 1,5 timme.
Vem?
Så pratade jag med mentala coachen Andy Svärd. Jag är inte säker på att den killen vill att jag ska berätta det. Men det var ett spirituellt samtal. Alltså ett otroligt härligt samtal. Och Yvonne, min sambo, sa till mig i förrgår att nu måste du ut och träffa folk. För att jag orkar inte höra på dina resonemang mer. Hon var less. Hon jobbar ju också på sjukhuset där det är väldigt tufft nu. Där hon liksom kommer hem ganska trött och orkar inte höra på mina associationer då. Men då sa jag, det är lugnt Yvonne nu. Vi spelar in podd på onsdag och det kommer bli den längsta podden vi någonsin har spelat in. Det känner jag på mig. Jag är redo för hockey igen nu. Härligt.
Ja, det är, vi får den här känslan och det intrycket också, Erik. Att jag laddar upp bandet länge. Jag sitter ju själv här och styr i radiostudion också. Det är väldigt läskigt faktiskt här. Det var knappt en människa. Riks Morgonso satt några meter ifrån och körde sin radio och Bandit också. Men annars helt öde. Så jag fick tända upp här, logga in på datorn och försöka koppla upp allting. Och ja, jag tror att det funkar så här långt. Så det är bra. Jag har tryckt på räck, ja. Det kommer bli som klassiker sen när jag säger eftermiddag. Tyvärr Erik, den här podden på 2,5 timmar, det blev ingenting. Men vi kan ju prata i alla fall, så då har du fått samtala lite. Och vi kan väl börja med att komma in på det som har hänt då, hockeymässigt med coronaviruset och den framfarten har haft så här långt, Rickard. SHL bland annat då ställde ju in Hockeyallsvenskan också. Vad är dina tankar kring det där?
Det är klart att det har väl varit en fas för även för SHL och Hockeyallsvenskan och alla vi som har hållit på med hockeyn, att man har ju fattat att det skulle bli någon form av begränsning. Sen har man väl gått igenom den fasen att man trodde ett tag att det hjälpte att stänga ner under en period och sen att man skulle kunna återuppta spelandet. Men det har ju blivit väldigt klart att det här är ju inte ett problem som kommer bara blåsa över på en vecka eller två, utan det här kommer vi få dras med ett par månader framöver, vad jag förstår. Och sen liksom proppen ändå dras ur, vad säger man, sladden dras ur på säsongen, då blir det ju som Erik var inne på, en liten depression för alla inblandade. Det är jättetragiskt att man håller på med någonting. Man samlas i början av maj och sen kämpar man sig igenom en hel grundserie. Sista omgången utan publik i SHL där, och man hinner börja kvalspelandet upp till SHL. Och sen så är det liksom, man får ju bara rätta sig in i samhället. Men det är svårt att förstå För att man lever ju hela tiden som idrottsman, nu knappt jag kommer ihåg exakt hur knäpp i skallen man var när man höll på, men det är ju bara att vinna nästa match liksom. Man har ju inte framförhållningen, och man ska inte ha framförhållningen vad som händer om en månad nästan, utan det ska bara ligga med som någon planering som någon annan har gjort åt en, utan det är nästa match man ska vinna hela tiden, och det är nog en jättesvår sak att hantera för de inblandade idrottsmännen, och ännu svårare för fans att förstå att ja, den här säsongen vi bara gick upp i rök mest troligt. Så ja, jag vet inte om man kan förklara det på något annat sätt. Nej. Än att det är totalt nödvändigt, men det är också känslor som ingen var förberedd på någonstans förrän det hände, tror jag. Utan det var ju helt rätt, för det går ju inte att spela utan publik. Det var ju supertydligt i den sista omgången. Ett slutspel utan publik, då skulle det inte bli värt att vinna ett SM-guld exempelvis eller gå upp. Utan det har ju varit bra på så sätt att man förstår vad mycket publiken och fansen och intresset gör för atmosfären och för hockeyn. Att man klarar sig inte utan dem helt enkelt. Då är det inte värt att spela på det sättet. Det är fortfarande kul att spela hockey, men det går inte att tävla i hockey på den nivån.
Men om man bara tar in det där att SHL Hockeyallsvenskan säsongen är avslutade, NHL är ju fast bestämda om det är möjligt då att få en mästare den här säsongen. Tycker du, Jonathan, att de gjorde det för snabbt här hemma i Sverige och bara stängde igen allting, eller hur tänker du kring det?
Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, så här. De gjorde givetvis rätt som pausade det snabbt, och det kanske skulle ha skett ännu fortare dessutom. Men man hade inte behövt ta besluten så fort. Man kan gå ut och säga att nu ska vi ta en vecka här, gå igenom alla lager av det här, kolla vad det finns för möjligheter, analysera liksom hur man ska göra. Det finns ju också olika aspekter av det här, till exempel en viktig aspekt tycker jag som blir lite bortglömd, det är ju den här SHL-fallskärmen till exempel, huruvida den på något sätt skulle tillfalla några hockeyallsvenska lag ändå och då, upppackat kanske mellan ett antal lag eller på något sätt den typen av saker. Så den processen hade kunnat få ta tid. Jag tycker att NHL har gjort rätt här som har sagt att vi pausar nu. Och sedan fattar de besluten allt eftersom. Jag förstår liksom inte, det enda vi har nu är ju tid. Så varför skulle man behöva stressa fram det beslutet?
Erik, spela in dina åsikter kring det här.
Helt instämmer totalt. Och det vi ser också, för att återknyta lite grann till det jag pratade om terapi och vad som händer i oss människor, att det blir en panik. Det blir en rädsla för överlevnad. Det är därför vissa åker ut och köper 40 balar med toalettpapper. Ah. För att de får panik. De hamnar i ett förändrat tillstånd, DFT, det förändrade tillståndet som Andy Svärd ofta pratar om. Och sen så får man ett irrationellt beteende, och helt plötsligt, fast man inte är i behov av toapapper för ett år framåt, så åker man och gör det. För att man vill göra någonting i paniken. Och det som är intressant med det här som Jonathan resonerar är ju att det känns som att det på något sätt blir en panikåtgärd istället för att man verkligen tar en paus och reflekterar. Sen när man behöver 2 veckor eller man behöver, för det är ju ingen som vet vad den här pandemin, det här covid-19-viruset, vad det tar vägen. Hur fort det går att få kontroll på det. Så därför kändes det som att det var, man liksom tryckte på en knapp och tog ett beslut i ett tillstånd som inte är gynnsamt för att ta den typen av beslut. Så där skulle man, alltså respit, man skulle ha köpt sig tid. Och sen vill jag också säga att nu när det har blivit den här situationen som blir, jag tycker det är bedrövligt att inte Hockeyallsvenskan får ha en representant i styrelserummet där när man tar den typen av beslut som Svenska Hockeyförbundet gjorde där. Att allting ska kvarstå som det är. Och jag kan säga att jag är absolut inte främmande, hade inte varit, för att de 2 bästa lagen i Allsvenskan, i det här fallet Björklöven och Modo, skulle ha tagit en plats upp, spela en säsong i SHL med 16 lag. Det skulle jag kunna se som en som hade varit väldigt bra alternativ. Och då säger vissa, nej men tävlingsreglerna och bestämmelserna tillåter inte det. Nej men i den här unika situationen så kan man vara lite kreativ och skapa en sån lösning. För att jag lider ju nog fruktansvärt med Björklöven och Modo som har gjort den här satsningen och hade lag för att gå upp. Och sen tar det bara tvärstopp som du gjorde på det sättet.
Jag måste få säga också här att jag förstår tanken här med att pausa och vänta och hela den biten. Men vi ska komma ihåg också att i stort sett alla andra ligor i Europa hade redan tagit beslutet om att ställa in säsongerna. Vi vet att de går lite hand i hand med om man ska börja en ny säsong. Så handen på hjärtat, det är klart att man vill vänta ut det här. Men med all den information som man har fått ifrån Folkhälsomyndigheten med de här rekommendationerna om att spela inför mindre folk. Det finns ju inte en chans i världen att vi kommer om en månad och säga att nu får man spela inför fulla läktare igen. Det gör inte det, hur gärna man än vill. Så jag tycker det var bättre att stryka säsongen som så sätt. Tänk er själva att gå en månad här hela dagen, eller varje dag får läsa Expressen och Aftonbladet. Det här, så här stor är sannolikheten att säsongen fortsätter. Vad kommer hända då? Så elda på. Så på så sätt tycker jag att det var bättre att man tog beslutet, för att vi kommer inte spela inför några läktare. Jag läste om fotbollsallsvenskan, trodde man tidigast någonstans juli börja och köra igång. Och det går inte att pausa ett halvår och sen köra igång med ett slutspel, tror jag, i Sverige. Dels för att kontrakten är skrivna fram till maj och hela den biten. Så, sen har vi ju den här delikata situationen som Erik är inne på. Och där kan jag tycka att det gick lite fort att man tog beslutet vad som skulle hända också. För att jag vet inte ens vad jag tycker. Jag tycker jättesynd om de som kvalar upp, såklart. Jag tycker att det är svårt att säga att det skulle vara just de två som gick till finalen som bara skulle få en friplats upp också, med tanke på hur den ligan är uppbyggd med kvalsystemen, och vi vet vad det som har hänt med det upp och ner. Det skulle kanske vara så att Leksand och Oskarshamn bara åker ur och så kör vi med 12 lag i SHL då, eller vad blir det, 14 lag? 12 blir det ju såklart, förlåt, nu snubblar jag på matten. Det finns så många grejer och så många aspekter att ta hänsyn till. Och en av de viktigaste är ju att de hockeyallsvenska klubbarna överlever nu med tanke på det inkomstbortfallet som det här innebar. Jag tror SHL-lagen lider, men de kommer klara sig bättre. Det mesta liksom alarmerande för mig är hur ska klubbarna överleva framåt. Det kunde man tagit mer tid på sig innan beslutet kom.
Jag tycker man ska göra en viktig åtskillnad där faktiskt, Valle, när du nämner att det var många ligor som var snabba att ta besluten. Jag såg i hockeyvärlden, nu pratar jag bara om hockeyvärlden, bara där jag har nog bra koll, att mönstret var tydligt att de tävlingar där det inte fanns så mycket pengar att tjäna var väldigt snabba att stänga ner. Om vi pratar till exempel norska eller danska hockeyligan så gick det väldigt fort där. Om vi pratar ungdomsturneringar, vi pratar BVM, dam-VM, alltså de här eventen som inte bringer in så mycket pengar, men däremot väldigt inkomstbringande tävlingar då, vare sig det var herrarnas VM som ju dröjde väldigt länge, NHL är fortfarande inget beslut, KHL pratar om att spela om en vecka igen, och SHL också. Så att jag tror att det är skillnad där också. Det är lättare att stänga ner någonting där det inte finns så mycket ekonomiskt att förlora. Där tror jag att vi ser en liten skillnad, och där hade man också kunnat fundera på det. Det är klart att det inte finns.
Men DL var stängt, Schweiz var stängt, Tjeckien var stängt,
Tyskland.
Ja, precis. Men och Schweiz var de första som stängde, men det är också för att de ligger gräns i gräns med en svitzon. Vi hörde ju till exempel Richard Grönborg berätta att den italienska delen av Schweiz, för de har ju som så programmet igår, att det är ju full karantän precis som det är i Italien. Så där är det också en liten annan situation. Så jag tror att pengarna där spelar väl roll, ganska stor roll tror jag, till varför det har tagit, varför olika organisationer fattar olika beslut och om olika turneringar inom samma organisation, som jag har sett med Internationella Hockeyförbundet.
Vad känner du, Erik, då, över det här när du hör Rickard och Jonathan med lite delade åsikter?
Ja, det jag tycker är intressant. Det var därför jag vaknade 4 i morse och tog in, vad säger experterna i USA? Vad säger de? Alltså ta in olika experter, nu pratar jag om corona, vilka effekter det får och vad man kan göra i det lilla och i det stora. Och nu pratar vi ju då hockey, som vi kommer fortsätta prata om. Och olika infallsvinklar, vad man kan göra, vad man skulle kunna ha gjort. Och jag vill också dra ett perspektiv till, och det är ju de här licenspengarna, alltså kraven som är på klubbarna, på tal om ekonomin. Det måste ju få en revidering, det måste man ju se över inför nästa säsong då, eftersom alla, alltså även jag på det personliga planet som egenföretagare och vi alla som jobbar på uppdrag, alla som är i besöksnäringen, alla som är beroende av sponsorer, vilket alla de här hockeylagen vi pratar om är beroende av, att företag sponsrar pengar. Om företag får mycket mindre intäkter nu på grund av det här pandemin, då kommer det bli mindre pengar att sponsra till idrotten. Så det här kommer ju få enorma effekter. Och det är därför jag menar på att man måste se över också hur licenskraven kommer att se ut nästa säsong. Alltså det är så mycket att behandla. Och jag vill också säga att lite av det här jag menar på att man tryckte på knappen för fort. Den stora delen av det var att jag tyckte att man borde ha gett sig själv mer tid att verkligen se över hur ska vi göra med upp- och nedflyttning. Sen förstår jag också att med alla fakta som var på bordet att de avslutade, de såg att vi kommer inte hinna spela klart. Det kommer inte gå, det kommer ta flera månader det här innan spel kan komma igång igen. Men däremot hur man behandlar olika frågor med upp- och nedflyttning och så vidare. Där skulle man ju verkligen ha gett sig själv lite mer tid, tycker jag. Sen vill jag också bara säga en sista grej, att det inte delas ut någon guld. Det är ju självklart inom hockeyn. Hockeyn, det är en serie, men sen spelas det slutspel som en helt ny djungel att behärska. Så att Stefan Skugga Nilsson också, jag hörde en intervju med honom igår. Han menar ju på att de ska inte ha något guld. De har gjort en av de bästa säsongerna i Luleå Hockeys historia, men något guld vinner man inte genom att vinna en serie i hockey.
Vad har du hört mer kring det där uppe, Jonathan? Du som rör dig i kretsarna kring Örnsköldsvik, Luleå och de här ställena här uppåt. Mycket irritation har det varit kring fansen.
Erik, hörde du det där?
Jag vet.
Du gjorde en riktig salen. Du som rör dig i kretsen. Jag tror det är 40 mil till Luleå från Övik.
Det är ingenting i dessa tider.
Du står ju på skogspromenaden ett par timmar.
Ja, jag kom på att det är Umeå som är nära Övik. Eller hur? Ja, men du har ju örat mot rälsen, eller hur?
Ja, nej, men så här. Absolut. Jag, framförallt här, Modo har ju varit i rubrikerna. Och jag kan tycka att de har inte uttryckt sig så bra i det här. Jag förstår deras frustration och att de vill att processen ska tittas på. Där tycker jag att de egentligen har rätt i sak. Alltså det finns ju inget scenario det här kommer att kunna spelas om, givet hur kontrakten ser ut i Sverige och sådär. Men det jag kan förstå är väl möjligtvis att man har funderingar kring den ekonomiska biten av det här, hur vidare det ska kompenseras mellan ligorna. Men det, alltså, så här, om vi tar bort allt det där, här uppe i alla fall är ju den stora tomheten att det inte blev några matcher. Det här är liksom någonting som de har väntat på så länge. Jag var ju på den första matchen i Umeå och pratade om det i förra avsnittet, om vilken magisk inramning det var. Och man märker bara när man pratar på folk här att det, alltså folk är så besvikna över att de här matcherna inte fick bli av. Att man inte fick uppleva den stämningen. Det är liksom det bästa, om jag bara tar Övik som exempel, det är det bästa, mest hypade serien sedan Timrå 07 skulle jag säga. Ja. Det är på den nivån. Och det är en enorm tomhet att det inte får upplevas. Men återigen, det är ju sånt som bara hade blivit vad det skulle ha blivit om det hade varit publik. Och det är helt omöjligt. Så det finns ju egentligen inget scenario. Vi kan prata om att flytta upp och ner och sånt där. Och det kan jag tänka mig. Jag har svårt att säga att SHL vill göra det. För om vi är rent krassa här, när vi pratar om att flytta upp lag och så här. De har en fast tv-peng. Flyttar upp lag, då ska den i sådana fall på något sätt omfördelas. Och alternativt att de får de här fallskärmspengarna. Men klubbarna går in, som Erik var inne på, med sponsorpengarna som försvinner, så kommer ju alla klubbar förmodligen ha det lite kärvt nu och de går miste om intäkter och så vidare. Så att jag vet inte riktigt om SHL är beredd att dela på den kakan. Så jag har svårt att se något scenario där det inte bara blir precis som du sagt, att den här säsongen bara försvinner.
Men var det inte lite så också? Vad tänker du kring, Erika, det här att det kommer ju ganska snabbt, och det är klart att media nu sitter ju bara jagar också med de här kommentarerna som kom från Modo. Jag vet inte om det var från Björklöven också, men framförallt Modo, så var de ju rätt tidigt ute med att det här är orättvist och hela den biten. Vad är din uppfattning om det där?
Det är klart som fan att det är orättvist. Hela den här situationen som har dykt upp har blivit sjukt orättvist för alla inblandade, känns det som. För ingen har ju liksom kunnat förutse eller göra något annorlunda egentligen vad jag kan tänka med det här viruset. För alla länder verkar ju komma och åka på det, oavsett om man hade karantäner hit eller dit. Liksom det kommer ta sig in. Det handlar ju bara om att försöka fördröja så att sjukvården klarar av det. Och det är det som är så svårt att acceptera. Och återigen, när man är i situationen själv som idrottsman och bara ska besegra sin motståndare, och det är det som man går och tänker på när man går och lägger sig när man vaknar, klart att det känns orättvist. Mm. Och man kan ju sitta och, beroende på vilket lag man är, och tycka att det här är skit liksom. Men hur sjutton skulle man ha gjort istället? Vi hör ju själva när vi bara resonerar om det i ett par minuter här, att det man landar i att det finns ingen perfekt lösning här på något sätt. Så det tror jag att Hockeyförbundet också landade i, att ja, det kommer bli orättvist för många. Det är orättvist för Luleå som har gjort en kanonsäsong att de inte får chansen att spela med SM-guldet. Men det är inget som säger att det var en garanti för att de skulle vinna heller. Så det finns inga garantier i livet och i sådana här krissituationer. Jag vet inte om det hade hjälpt att sitta och stöta och blöta det här och ta in alla, för det hade blivit orättvist, eller det blir orättvist för de flesta och för några lite extra. Och såklart att den här gränslandet mellan Hockeyallsvenskan och SHL som är svårt att hantera i vanliga fall blir ju än mer svårhanterat. Och jag tycker det var jättebra som Erik nämnde med licenspengarna där. Det måste man ju titta över och på något sätt börja om med, att man får ge en längre tidsfrist och rädda klubbarna i den mån det är möjligt. Men jag ser inget annat alternativ än att det här ändå är rätt beslut, att man låter det vara som det har varit. Jag kan ju tycka också, när vi är inne på att det är orättvist, att det kanske inte är så himla rättvist att Leksand och Oskarshamn ska klara sig utan att behöva kvala heller. För det är ju ingenting som säger att de har förtjänat. De hörde väl till Hockeyallsvenskan när säsongen var slut egentligen, va? I det kvalsystemet.
Ja, det stämmer.
Jag vet inte vad jag skulle rekommendera, för någon blir förbannad hur man än gör.
Ja, men det är ju så. Tar man upp och spelar 16 lag som en del har förespråkat, ja, men det är klart att Timrå och de andra lagen tycker att det är orättvist också då, för man kan ju gå den vägen. Det har vi ju sett flera fall av också, så det finns ingen lösning. Tänk på ditt lag, för att du bor i Ängelholm, Erik, Rögle, som äntligen skulle få spela slutspel. Puff, så försvann den drömmen. Det pratas knappt någonting om det. Vad säger man där nere?
Och division 1 då?
Division 1, ja.
Ja, de som hade gett... Ja. Men det har ju överklagats. Det är flera lag, bland annat Moro, som har överklagat till Riksidrottsnämnden. Och det ska vi ju fånga upp. Det blir en cliffhanger och det kan vi diskutera nästa vecka. Vad beskedet som kommer därifrån. Och... Ja, men Rögle, om vi tar dem, alltså de kommer trea, alltså topp tre. Jag tippar de topp sex inför säsongen när jag har sett de dagliga vanorna som bröderna Abbott har infört, och Cody Curran som slutade äta pizza och gick ner 10 kilo och var totalt dominant och vann guldhjälmen. Så Rögle var ju ett sånt lag som äntligen skulle vinna sin första slutspelsmatch och kanske till och med kunna konkurrera om guldet till slut. Men som sagt, det är som Valle inne på, alltså, man vill ju ha kontroll på livet och man gör ju allting i sin vardag för att ha kontroll, och sen händer såna här saker som slår omkull det mesta, och i det kaoset som blir, där måste man ju börja hitta små saker som man kan göra både i det lilla i sin vardag, men även försöka hjälpa till i det stora för att hitta en väg ur det här. Och det är därför det här är ju på ett sätt väldigt intressant, för det här är ju någonting som är mycket större än den lilla personen och den lilla communityn, utan det här rör ju hela världen. Alltså det är alla världens medborgare kommer påverkas av det här. Och det är det som också är nu en test för oss människor. Om vi kan se att vi som inte är i riskzon nu när det kommer till sjukdomar och ålder och så, om vi kan tänka på de som är äldre, som har sjukdomar, som är i riskzonen, att vi ser till att man fördröjer den här spridningen så sjukdomen hinner ta hand om de som behöver bejakande vård just nu, alltså akut vård. Och det är det som blir en test på mänskligheten, om vi ska se det i ett större perspektiv igen. Nu åker jag ur hockeybubblan lite grann. Men man pendlar ju, det är lite grann en beskrivning på hur man pendlar också i personen. Ska jag hålla öppet Bultens fritids eller inte? Vad är riskerna där och så vidare? Eller ska barnen vara isolerade utan att aktivera sig och träffa varann? Ska man, gymnasieskolorna stängs nu såg jag, men inte de yngre klasserna, för att där det skulle påverka så mycket. Det är så många som jobbar i vården som har unga barn, då skulle de behöva vara hemma. Och då tappar vi folk i vården. Det är så mycket att ta hänsyn till. Så de här enkla svart- och vitlösningarna, de funkar ju inte nu. Och det är därför det är så intressant att höra vad experterna säger. Förlåt utvikningen, Niklas.
Hur långt som helst, Jonathan.
jag hoppar in där. Jag tar oss tillbaka till hockeyspåret då, Erik. Ja, även om jag håller med allt du säger. Det är klart vi ska vara... Man måste ju vara solidarisk här. Men... Ta tillbaka till hockeyspåret, så vill jag vara lite cynisk här då. Jag säger så här, att det enda scenariot där det här hade kunnat fått en annorlunda utgång, om vi då pratar primärt den här hockeyallsvenska SHL-situationen är om SHL hade känt att nu vill vi utöka. Jag har ju varit inne på i min helgkrönika att jag tycker att derbygrupper vore så logiskt både ur intresseperspektiv och reseperspektiv, att få ner de kostnaderna som är stora puckar och att få upp intresset, för det är klart att man gärna hellre går och ser på lokalrivalen, det kommer mer folk för det är närmare mellan städerna och lättare att åka och allt det där. Jag säger att det enda scenariot i det här att det kan bli annorlunda är det SHL hade sagt att okej, vi vill testa derbygrupper så vi måste få upp ett eller två lag till, och det man då behöver är ju att dels ha starka ekonomiska lag och sen behöver man balansera ut Norrland. För hur gör man med Skellefteå och Luleå i en derbygrupp? Ska de då vara med typ Djurgården och Färjestad? Eller ja, det blir Brynäs och Leksand kanske. Du skulle behöva få upp några, egentligen två men i alla fall ett Norrlandslag till för att ett sånt upplägg skulle funka och vara värt att göra. Så jag tänker på det här att som sagt, det ska vara ekonomiskt starka klubbar också. Inget ont om Boden. Men förstår du, det är det enda scenariot jag ser att SHL skulle säga att okej då, vi hittar på en lösning här. De får gå upp eller de får kvala. Vi ska ha tre divisioner med fem lag, så de två lagen får kvala. Och så får ett av dem gå upp. För det här är ju faktiskt, som jag sa, jag tror jättemycket på det här med derbygrupper. Och jag tycker att det är någonting som verkligen, verkligen borde hända av de anledningarna. Det blir mer underhållande, det blir mindre resekostnader. Och det enda som lider lite grann är sportslig rättvisa, för att du då möter vissa lag mer än andra lag. Men det tycker jag är värt det, för det är ändå underhållning vi sysslar med och känslor vi sysslar med. Så att det borde vara viktigare.
Vad säger du om det, Rickard? Bara spela in Valin lite som har varit där i SHL för inte allt för länge sedan. Hur skulle det vara med derbygrupper?
Man har testat det lite grann.
Ja, precis.
Men gick ifrån det. Så jag tror att i så fall skulle man kanske lite mer alla NHL göra lite mer två divisioner i så fall, öst, eller vad heter det, norr och syd. Men visst, det är en intressant tanke, men det som slår mig när jag hör det här att apropå cynism är att kan det vara så att det är för att Modo är uppe och kvalar där som det drar i Övikstarmen? Men skämt åsido, jag förstår hur du tänker, Jonathan. Men det skulle ju bli det jag tänker på.
Ja. Det är helt okej.
Jag älskar Modo, det var mitt bästa lag att spela mot i SHL. Jag vill gärna upp.
Det var ett ännu värre påhopp.
Där fick vi rubriken till podden. Jag älskar Modo, Rickard Wallin.
Nej, jag älskade att möta Modo, sa jag. Inga övriga referenser. Men det jag tänker är ju som du sa förut, Gide, vad skulle Timrå säga? Vad händer med hockeyallsvenskan då? Ska vi stänga ligan där i så fall för att göra det lite mer intressant på det resonemanget du är inne på? För jag tänker att du tar din inspiration från NHL en hel del hur det funkar där. Jag tycker det skulle kunna vara jätteintressant om man fick till det i någon form. Men det är ju helheten, och jag tycker ju, det står jag för, att jag tycker att 14 lag är för mycket rent kvalitetsmässigt bland hockeyspelarna. Tar du upp två lag till så ska det till 50 spelare till som ska hålla nivån, och vi vet ju lite grann, eller vi vet ju hur urvattnad SHL håller på att bli med tanke på hur många spelare som är borta i NHL och AHL. Så där tänker jag att kvalitetsmässigt så skulle det bli en försämring ytterligare kanske. Så det är väl det förbehållet jag har emot det. Annars så just det här med att spela oftare mot vissa lag är ju kanon både för spelare och publik. Men det blir nog svårt att få till i Sverige tyvärr på något sätt att man tar upp fler lag där också, för då kommer hockeyallsvenskan bli ännu svårare att veta vad man ska göra av. Det fanns ju när jag var i hockeyallsvenskan och spelade i Troja-Ljungby, så var det ju norra och södra, och sen möttes man i superallsvenskan efter jul. Kommer ni ihåg det?
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Ja, det gick man ju också ifrån, och nu tuffar alla allsvenska lagen runt i hela landet i buss där. Så, det är en intressant teori, men jag tror inte den funkar, tyvärr. Vad negativt.
Jag tror att det är härligt. Nej, men jag tror att ett problem med de förra uppläggen som jag pratade om, det är att när man pratar om två divisioner, att det funkar inte för att Sverige är så avlångt. Du måste få upp det till tre divisioner, för att om jag ska vara helt ärlig nu så är ju Norrland problemet i det här. Du kan pussla lite med om HV får möta Örebro istället för Linköping, så inte det hela världen. Men Djurgården får möta Luleå istället för Linköping, då är det rätt jobbigt. Alltså då börjar du komma in, framförallt om du börjar till exempel om man hamnar norra hälften. Det blir liksom jobbigt. Så att för att det skulle funka och för att det skulle vara värt det för klubbarna, så skulle det behöva vara minst tre divisioner där du kan hacka upp dem landsändsmässigt sådär, och också då var tillräckligt många norrlandslag. Så det är lite problemet där, och det är där som jag till exempel nu pratar om norra och södra där. Jag menar, om du är Asplöven, Karlskoga typ, det är ju liksom, det är ju lika nära till Ängelholm som det är till, till Haparanda i princip. Så där tror jag att det första hindret är, om du ska ha någon sorts geografisk indelning, att det måste vara minst tre, och ska du göra SHL, ja, då behöver du ha fler lag. Jag hör ju vad du säger. Jag ser ju på det här utifrån och undrar, liksom, finns det ens utrymme för två elitligor i Sverige? Liksom? Kan vi ha ett läge där hockeyallsvenskan är alltså en riktig proffsliga, eller är det bättre att ha en stor bra liga och sen absolut att man ska kunna upp och ner, men då är kanske det bara ett par lag i den ligan för som kan göra det, inte liksom försöka bedriva två ligor av hög klass. Förstår ni vad jag tänker där? Jag
vet vad jag tycker, det är bara en fråga.
Ja, men
det
där kan, ja, där kan vi ju faktiskt skicka över stafettpinnen till Erik också, som har jobbat tajt med hockeyallsvenskan också. Vad säger du om det? Kan vi ha två ligor?
Ja, det återstår att se. Det är ett jättefrågetecken när det här vi är mitt inne i nu börjar lägga sig. Och det är därför den här typen av kreativitet krävs. Och så jag välkomnar ju idén att man brainstormar och ser på olika möjligheter för att göra, alltså hitta sätt att ha så bra hockey som möjligt i Sverige med de spelare som finns kvar när så många av de skickligaste drar till Nordamerika framförallt, men även KL och ner i Europa. Så att jag tycker det här är underbart att vi kan diskutera. Jag läste ju när du skrev om det här derbygruppen och jag tände på det direkt. Också det här att det blir mycket mindre resor. På det sättet är det ju bra för miljön ur den aspekten också. En hållbar utveckling om vi tar in den faktorn också. Men sen kommer ju alla de här brasklapparna som Rickard också. Det är det jag tycker är häftigt när man har högt i tak och kan diskutera. Och sen är det ju såklart någon som måste komma till ett beslut. Men minst du Niklas, vi satt och Rickard, vi satt för något år sedan och diskuterade olika seriesystem. Hur man skulle kunna göra om det. Och några av förslagen var ju att man tar upp några av de bästa allsvenska lagen nu. Och sen gör man... Då var det, tror jag, en tvådelad variant. Där det är norr och södra. Som jag också tyckte var ett väldigt bra förslag. Men jag är ju också på ett sätt en väldigt... Tycker det är häftigt när det blir den här härliga rivaliteten. När man möter vissa lag flera gånger. Som det blir ett slutspel. Och förhoppningsvis kunna få den effekten även i en serie. Att man möter vissa lag där det finns ganska mycket rivalitet. Extra många gånger och det blir mera fans och det skulle kunna få många positiva effekter.
Ja, och det har varit okej för Luleå att möta Modo då, eller hur Jonathan? Det är inte så långt mellan de där städerna.
Eller hur? Nej, som sagt. Det är snudd på gångavstånd.
Ja, det är bra.
Men får jag säga en sak med rivalitet bara innan vi stänger den butiken? Att det som händer också om man möts väldigt många gånger i en serie är att de här mötena inte blir riktigt lika speciella heller. För du får inte, om du möts dubbelt så många gånger kanske du inte får dubbelt så många, liksom, om vi tar den här Battle of Alberta till exempel som har varit så på tapeten i NHL i år, att det blir så speciellt. Det är inte säkert att om man möts 10 gånger att det skulle bli samma, för till slut så blir man lite, vi orkar inte tagga igång 10 gånger för vi kanske får mötas i slutspelet igen. Det händer lite i AHL där man möts extremt många gånger, bara lägga in som en liten brasklapp i debatten.
Ja, och du får gärna fylla på lite, Rickard, just med kontrakt som gäller spelare också. Har det spelat in någonting nu, tror du, med det, hur SHL gjorde med beslutet att stänga ganska snabbt och hockeyallsvenskan också? De svenska kontrakten?
Absolut, det är jag helt säker på att det har spelat in. Jag tror jag nämnde det i början också, att det är väl 1 maj som gäller för kontrakten där, eller sista april. Då går kontrakten ut, och det här har ju varit lite grann... uppe för diskussion också när slutspelen blir längre och längre. Vad gör man om det skulle bli match 7 och det har varit artistkontrakt som har varit och studsat där någonstans i farozonen någon gång också, vet jag. Men det är klart att de har ju bara tillgång enligt svensk arbetsrätt till sista april. Och sen så är det liksom kört. Då skulle man behöva göra om den också och göra det i det rådande läget. Det skulle vara väldigt svårt. Och om man skulle fortsätta efter säsongen och göra slutspelet efter sommaren, då är det helt nya lag, då är det helt nya förutsättningar. Och det där kommer bli intressant också om NHL väljer att köra senare, hur man tacklar den problematiken. Men det blir ju ett lite annat sätt också när alla har mera kontrakt med ligan, i och med ja, det här med att man kan trada fram och tillbaka, så att man hör till ligan på ett helt annat sätt än vad man gör i Sverige och Europa. Och återigen, när man nu väljer att köra igång hockeyn igen efter det här, för tillbaka ska vi ju spela, det är ju inget snack om det, det är ju bara vilken form och när och hur ligorna ser ut, så kommer ju de andra europeiska ligorna också göra en helt ny start, och de kommer börja skriva nya kontrakt till nästa år. Det har vi redan sett att folk börjar placeras ut på olika håll och kanter och att kontrakten blir offentliggjorda. Så det är klart att det spelar in.
Om man tittar bara på NHL där, du sa att du hade pratat med vissa spelare nu, Jonathan, där borta, de svenska spelarna. Vad säger de om läget att spela vidare, till exempel i juni, juli, augusti? Lät som gyllene tider.
Det är väl trevligt.
Eller hur?
Nej men alltså, de får nog samma intryck som jag får, att ligan är väldigt, väldigt angelägna i sin önskan att hitta en lösning där de kan spela. Och de tittar ju hela tiden på liksom, okej, det senaste förslaget jag hörde nu, det var att man då skulle spela ända in i augusti, att de då skulle ha augusti, september, och sedan ha free agent och draften i oktober, vilket för övrigt är en månad som, oktober är en ständig månad för debatt i NHL, för att klubbarna vill inte ha matcher då, det är för mycket annat, andra sporter, men spelarna vill ju gärna komma igång, och vi som jobbar med hockey vill absolut att det ska komma igång. Alltså om man har hockey som sitt huvudfokus, är det ju jättetråkigt att NHL kommer igång så sent att det är så få matcher i oktober, och sen är det liksom match varannan dag i februari, mars. Såklart, för att då är Super Bowl färdigspelat och baseball inte kommer igång, så då vill de ha så mycket matcher som möjligt för att ta marknadsandelar. Men det är det senaste jag har hört i alla fall, att de skulle ha en sån lösning att hålla på ända in i september, sedan ha off-season, silly season i oktober, och sedan börja nästa säsong i november. Så de tittar verkligen på lösningar för att få till, för att dela ut en Stanley Cup och få in lite extra inkomster, för det handlar ju jättemycket om pengar. I ärlighetens namn, att få till några matcher, få in ett sätt att tjäna pengar här, för ligan och klubbarna förlorar så mycket på det här, och därför kör man också på upplägg där man skulle ha en play-in-modell där kanske 20 lag skulle ha en chans att gå till slutspel, inte att man bara skulle ta tabellen som det är nu, utan att du tar de här då nedre lagen av de här 20, och så får de spela en play-in-modell som vi har i Sverige eller någonting sånt där, för att få in många klubbar. Det skulle också involvera Chicago och Montreal om man gjorde så. Så återigen, av pengarledningen, vore det väldigt bra att få in de två lagen där. Så att det är mycket, mycket spekulationer, men baserat på vad spelarna säger så får jag känslan att de är ju inte dummare än oss andra. Liksom. De ser att fan, hela världen håller på att stänga ner. Ah. Hur ska det gå till? Men de märker också att ligan verkligen vill hitta en lösning.
Hur skulle du uppleva det, Erik, då, att sitta och göra Stanley Cup-slutspelet i juni, juli? Kanske till och med i augusti?
Helt underbart.
Varför?
Ja, men det är därför jag gör mina burpees nu. Jag höll ju på att sluta med mina burpees 69 för 69, som var en förberedelse för hockey-VM och Stanley Cup. Men jag upptäckte att det kommer ju försvinna, hockey-VM. Så då tappar jag all motivation, men lyckas ändå hanka med 10 i 12 på kvällen två dagar i rad. Och då börjar jag hitta ny motivation. När jag läste om det här Jonathan pratar om, att det kan bli i juni, juli eller augusti. Men härligt, fortsätt att göra burpees, se till att vara förberedd. Och det kommer ett ljus där borta i tunneln, även om det kan kännas väldigt mörkt just nu. Och jag hörde Sebastian Larsson på Viaplay Sport Live igår klockan 18.00, där han berättade fotbollsspelarna så att han mycket väl kan tänka sig att man börjar spela höst-vår i fotboll, i fotbollsallsvenskan, som man gör i de flesta ligorna ute i världen. Att man gör den förändringen. Och det blir ju ganska logiskt då att man skulle testa göra det nu då, när även fotbollsallsvenskan blir uppskjuten. Och jag tycker att, ja, det är det jag gillar med NHL, att man har satt det på paus, men också att man försöker hitta kreativa lösningar, även om det skulle innebära att man spelar ända fram till Per Gessles sista refräng i augusti.
Ja, det är onekligen en sån tid fram och tillbaka, och det var just i via Playsport Live som det avslöjades också från oss här på Nent att hockey-VM då ställs in. Det har inte kommit några uttalanden från IIHF än så länge då, men det är väl bara en tidsfråga innan det där kommer då, innan det ställs in, för de har ju dragit på det här beslutet. De har ju ställt in BVM till exempel, och damernas VM ställdes ju in för ett par veckor sedan, så att det kommer såklart bli så också. Men det hade varit härligt att få bevittna lite ishockey till. Ska vi prata lite kring de som har levererat också. Vi lämnar corona för en stund. Hoppas att det är okej för er där ute som lyssnar på den här podcasten, som nu alltså heter Via Plays Hockey Podcast också. Bara det är en sån sak, så att det är ett nytt namn på det, men vi är framme vid avsnitt 271. Och jag tänkte vi skulle få ta ut drömsexan i NHL så här långt som det har spelats nu till pausen. Den ofrivilliga pausen dök upp. Rickard, hur skulle din drömsexa se ut i NHL?
Min drömsexa som jag skulle ta ut, utan att göra allt för mycket djupdykningar, utan det här var mer känslan så, som jag hade när jag först fick uppgiften, så hade jag satt McDavid och Draisaitl ihop med Pastrnak i kedjan. Glasklart för mig. Det är många som har gjort bra ifrån sig, men de här har stuckit ut för mig på läst sätt, och dessutom tror jag att det skulle bli en sjukt bra kedja ihop om man fick se dem. Och sen så skulle jag ta John Carlson. Jag tycker han har varit fantastisk i Washington. Och en svensk måste man ha med. Viktor Hedman. Stabil i vanlig ordning. Utan att kanske få de stora rubrikerna så är han... Ja, jag tror ta med 17 han är världens bästa back. Och det säger jag inte bara för att Jonathan är med. Och så skulle jag sätta Connor Hellebuck i mål. Jag tycker han har lyft Winnipeg till nivåer som jag inte trodde var möjliga i år. Nu blev det ju inte något mer än en avhuggen säsong. Men han har varit fantastisk i mitt tycke.
Vad säger du om den sexan, Jonathan?
Ja, den är bra. Det här är ju lurigt i och med att jag ska ju rösta. Nu förutsätter jag att det blir en röstning, och då ingår det ju till exempel att rösta på All-Star Team efter säsongen. Så jag ska ju de facto göra det här, och jag får ju inte säga hur jag ska rösta. Men jag skrev ner det här, jag har börjat med research nu, och det är också.
Men kan du inte säga hur du kanske skulle kunna rösta?
Ja, men jag gjorde så här, Erik, att innan jag började göra min research så skrev jag bara ner, precis som Valle så här, på magkänsla vad min femma eller sexa hade varit. Och den löd ganska snarlik, men jag har hållit hårdare på position, så att Draisaitl och McDavid kan inte vara tillsammans. De går som centra bara två. Så jag har Pastrnak till höger, Draisaitl i mitten och Artemi Panarin till vänster. Hellebuck i mål jag också. Och sen körde jag John Carlson. Men Roman Josi, där hör du Valle. Petan Övikson här. För mig så
där gör
står,
du bara för att du ska bli partisk.
Jag måste ju... precis. Ja, exakt.
Jag vet hur du kommer fylla i ändå.
Problemet är att det där är offentligt nu, så att jag kan ju inte smyga. För mig står faktiskt, ja, annars hade det blivit Olofsson, Ullmark, Hedman, Tobbe Enström.
Ja, klart han ska in ju.
Han står där
och Foppa.
Ja, Peter. Alltid Peter. Nej då, för mig står faktiskt Norris mellan Karlsson och Jose den här säsongen. Och sen, men det har varit ett väldigt bra backår. Victor har gjort, tycker jag, sitt... Jag tycker nästan han har varit bättre i år än han var Norris, om jag ska vara ärlig. Gjort det riktigt bra den här säsongen också. Men det har varit ett bra backår. Jacob Slavin, en annan som jag tycker jag kanonår. Alex Petrangelo hade också... Ja, det finns många värdiga kandidater till just Norris år. Fler än det brukar göra, skulle jag påstå.
Men om du tittar på svenska namnen, Jonathan. Hur har det varit egentligen? Toppen... Det är Mika såklart.
Jag gjorde en utförlig ranking av det här. Den finns ju på via Free här. Man kan hitta på vår Facebook-sida eller Twitter, eller på min Twitter har jag länkat ut den också. Så om man har detalj kan man få den där. Men jag drar av den då. Min topp 5 svenska den här säsongen var från femte plats uppåt: Elias Pettersson, Robin Lehner, Victor Hedman, Jakob Markström och Mika då som etta. Elias Lindholm med sexa, om någon undrar.
Okay.
Om vi ska göra en femma av svenskarna då, Jonta?
Ja, det är svårt. Forwards är givet då. Då blir det ju Elias, Mika och den andra Elias. Och Markström i mål och Hedman på ena backen. Men sen är det lurigt. Och jag tror att jag skulle landa i Oskar Klefmurt en fin säsong. Men jag landar i Mattias Ekholm. Som har gjort ganska bra med poäng och liksom gjort det väldigt bra i ett Nashville som ändå haft problem. Alltså, jag tror det får bli honom, men det har inte varit ett jättebra svenskt backkår John Klingberg har haft lite större med produktionen. Erik Karlsson var det mycket frågetecken omkring bara på säsongen. Rasmus Dahlin tog tid på sig att ta det här nästa klivet vi väntar på. Jag tycker att han kom ut mycket bättre efter nyår. Vem glömmer jag nu här? Vi har ju så många bra svenska backar. Oliver Ekman Larsson tycker jag också lämnar lite mer i övrigt att önska. Överlag så har det inte varit ett lika starkt svenskt backår som jag blivit bortskämd med de senaste åren, tycker jag i alla fall.
Erik, spela in lite med dina tankar, reflektioner där kring just svenskarna. Glömmer man William Nylander?
Ja, helt sanslös säsong. Även när Toronto haft sina svackor så har ju William lett fanan. Han har varit extremt bra. Och jag vill också göra en liten associationsbana. Mattias Ekholm som du nämnde, hans fru Ida Björnstad skulle ha lett Eldsjälsgalan. Och där skulle Jonathan Hedström ha fått ett pris som en av eldsjälarna. Jag vill lyfta fram hans jobb som Jonathan gör. Nu blev det ingen gala på grund av det här viruset nu. Men det var en liten associationsbana och jag skulle nästan vilja prata lite om SHL och allsvenskans bästa sexa, men det kanske jag inte får.
Oh, gör du det? Du väljer dina egna spår här, så det var bra. William Nylander bollar in, så hamnar du på Eldsjälsgalan. Jonathan Hedström fick ju det där priset också. De hade en liten inspelning i Expressen-studion. Stort, stort grattis till honom. Väl värde, jag håller med dig. Men du, skjut iväg drömsexan SHL, Erik.
Yo, 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 Kanada! Per Jesus Kent har gjort det igen. Han hittar Kanada. Nästan 94-procentig. Fenomenal säsong. Ledde Björklöven till rekordet i Hockeyallsvenskan genom tiderna. Harald Lyckner sa att det är det bästa Hockeyallsvenska laget han någonsin har sett det mest kompletta. Och det börjar längst bak. Joe Kanada. Bubblade där Gustav Lindvall och Joel Lassinantti. Backarna. Vilken succé han gjorde. Cody Curran, guldhjälmen, 49 poäng på 48 matcher för Rögle BK. Totalt dominant. En offensiv som andra ligor nu får njuta av. Vi fick bara ett år här. Han var ju i Norge och Södergren var glad för honom. Men tack för det här, Cody. Och en rookie, Nils Lundqvist, 31 poäng. Sol krossade rookie-rekordet och har varit helt, ja men han har varit så bra som man knappt tror det är sant. Och ni som inte har sett intervjun som Robert Hedlund gjorde med Nils Lundqvist i omklädningsrummet, gör det. Sök på intervju. Det är en sån här underbar intervju när man ser vilket härligt leende, och den killen kommer vi få följa New York Rangers i många år framöver på Viaplay. Så grattis till det, Nisse, du är med i mitt årsdaglag. Och framåt, här är det Hockeyallsvenskan som dominerar. Jonathan Jonsson såklart i Modo, 79 poäng. Slår Per Arbrands gamla rekord på 77 poäng. Ett historiskt HR-rekord. Jag kan säga att jag höll nästan på att säga att hans kedjekamrat, men de spelar inte i samma lag, men jag skulle gärna vilja sätta dem ihop. Det får jag göra nu när jag sätter ihop min sexa. Jonathan Dahlén, 77 poäng. Bara ett mål ifrån allsvenska rekordet. Han dominerar ju totalt. Och i mitten, Marcus Lillis Nilsson, på tal om rekord. Han slår ASS-rekordet i Färjestad genom tiderna som Ryno hade. Innan dess var det Thomas Toto Rodin. 42 assist gjorde han, 12 mål. 54 poäng för Lillis Nilsson. Så det här var min sexa SHL och Hockeyallsvenskan. Har ni något att tillägga på det? Adam Tambellini också, en bubbla där, kommer in ju 1,7 poäng per match. Det var ju en otroligt bra förstärkning mitt i säsongen, men platsade inte fullt ut ändå i min sexa.
Jag skulle gärna vilja höra den här ramsan en gång till.
Var det Joe Canada?
Ja, exakt.
Jag drog mig, jag hade tänkt börja podden med att sjunga Mental istid med Ebba Grön, om vi kommer ihåg den gamla låten. Mental istid. Men då tänkte jag kör Joe Canada, för att jag hörde ju att det kokade ju där i Umeå, och då sjöng de ju den låten. Så att då kände jag att jag gjorde ju det faktiskt i hockey-VM med John Klingberg. Men det börjar ju med att John Gudetti var det som fick först, va?
Exakt. Så var det ju under U21-VM när de vann den gången. Ja, men bra. Trevligt.
Tack för mig. Härligt att prata. Nu drar vi vidare.
Ja, du stannar väl kvar lite? Du ska göra den längsta podden. Vi är bara på 53 minuter, så häng kvar lite, Jonathan.
Ja, jag har en uppstudsfråga till herrarna. Då kan ni få varsin liga då. Kan man inte få sätta en tränare på svenska och NHL drömfemman också, eller sexan.
Absolut.
Ja, det gör vi.
Mm. Kör då.
Ja, vi kan, ja, precis. Ja, men jag skulle väl, ja, men, får jag köra, och då tar jag ju Hockeyallsvenskan, och det är lite min liga än, och då skulle jag ju säga Fagervall ändå i Björklöven. Det är klart att Kent har gjort ett magiskt jobb, men det är många som har haft bra material att jobba med som inte har fått ihop det i hockey-Sverige, i hockeyvärlden. Fagervall har verkligen lyckats. Det är, jag gillar honom, jag har följt honom rätt noggrant och rätt nära också. Han är ju väldigt bra vän med Johan Thornberg som vi jobbat tillsammans med här på Viasat Hockey tidigare. Så jag vet hur noggrann han är, hur hård han är också. Han var värd den här framgången. Nu får vi se vad hans resa tar vägen. Det är väl inte klart ännu, eller skulle han till Malmö?
Malmö är klart.
Är det bekräftat?
Ja, men det är ungefär lika bekräftat som hockey-VM igår.
Okay.
Det är inte officiellt, men det är...
Nu är det det.
Nu är det det. Ja, Viaplays hockeys podcast. Nej, men det, jag sätter honom där. Vad skulle du sätta för NHL-coach, Rickard, i din drömsexa? Den är inte så enkel.
Det är inte så enkel. Jag skulle nog ha tagit Bruce Cassidy ändå. Jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb med att få Boston att spela så pass bra med tanke på den hjärtekrossande förlusten i Stanley Cup i fjol. Men Jonathan har säkert någon liten räv bakom örat här när han ställer den här frågan, eller?
Nej, faktiskt inte. Jag är inte den här osköna typen som ställer frågor bara för att få säga mitt sen. Du vet,
det är väl lite oskönt.
Vad skulle du göra om du vann en miljon? Ja, för att jag hade gjort så här i alla fall. Ja, jag hade köpt. Det är jättesympatiskt. Nej, jag tycker det var fint att du tog Cassidy, för jag tycker han inte får någon cred. Man pratar så mycket om hur bra Boston är. Och de är bra på alla såna här coachbara saker. Special teams, de är bra defensivt. Och så tycker jag man glömmer bort att nu, de har ju liksom varit en så här riktig utmanare de senaste åren. De missade slutspel de två åren innan Cassidy tog över. Det har helt fallit i glömska, men i princip samma stumme fast yngre. Möjligtvis minus Pasternak då, som ju inte är en helt oviktig faktor där. Men jag gillar att ta upp honom, men... vad ska jag säga? Om jag ska säga någon annan då? Att... Tortorella har hållit liv i Columbus, tycker jag ändå. Det laget är inte bra på pappret. Målsituationen var oklar. På något sätt har både Korpisalo och Merzlikins presterat. Och det är cred till dem, men man undrar också om det kanske är lite system. Så man kanske måste säga Tortorella då. Utan att ha tänkt igenom det så är han den första som poppar upp i skallen.
Vad poppar upp hos dig, Erik?
Ja, det som poppar upp ändå är ändå Thomas Bulan Berglund. Det han har gjort där uppe med Luleå, och jag har fortfarande saker som Bulan behöver lära sig om han ska bli en guldvinnande coach för Luleå nästa år när det är slutspel igen. För att de kommer vara där uppe i toppen igen, men när det kommer till slutspel då gäller det att kunna göra justeringar när de behövs, när man är mitt i djungeln och det kommer ormar och det kommer lejon och anfaller från olika håll. Då måste du kunna göra justeringar. Jag och Rickard har ju pratat om det här många gånger under åren här i podcasten, att kan man göra korrigeringar om man har laget för att gå hela vägen, då kan det hända. Och Luleå har laget, och nu ska de bara bevisa också att de kan göra de korrigeringar som behövs. Men det får vi tyvärr vänta ett helt år på att få svar på. Men jag tycker både Bulan och även det Abbott har gjort här i Rögle förtjänar ett stort omnämnande.
Seriös fråga på det här. Är årets ögonblick SHL när Bulan kallade Frölunda för ett bottenlag?
Ja.
Det var ju, alltså det är ju fantastiskt.
Ja. Alltså så en liten kommentar också som blir så otroligt stor. Det diskuteras på Twitter också. Man bara, för jag skrev att jag tyckte det var positivt att det blev lite ordbråk. Det var någon som tyckte att det här blir ju... Tänk om ungarna kommer hem och uppför sig sådär i skolan och säger så till sina kompisar. Det, ja, jag kan tycka det är att dra det lite för långt. För då får vi bara de här klyschorna i varenda intervju. Eller vad säger du, Rickard?
Då har vi det här igen med hur ska man kunna göra ett rättvist beslut med seriesystemet om man inte ens kan få säga en sån kommentar. Nej. Utan att det ska bli...
Nej.
Jag tyckte ju inte att det var kanske det smartaste han har gjort. Ifall det skulle ha blivit så att Frölunda och Luleå skulle mötas, så är det ju gratis tändvätska. Men det var ju jäkligt kul, för det tog så himla hårt på Roger också.
Ja,
så,
det är ju det som
jag håller med Jonas här. Man kommer ju aldrig glömma det här.
Nej, det är ju det citatet som sitter där.
Ja, men eller hur? Det var ju sjukt kul.
Ja, och det är ju
jag som känner de där två killarna, får jag bara ta upp det nu, för att jag var inte med i podcasten efteråt när det där hade hänt. Och jag känner ju Bulan extremt bra. Vi i stort sett bodde ju ihop där några år när båda var ungkara på 90-talet i Luleå. Och sen så känner jag Roger Rönnberg, också jättebra, en Luleåkille också. Vi har jobbat ihop i Tre Kronor bland annat. Och hela det där scenariet som spelas upp är ju otroligt intressant. Det vi fick se av Thomas Berglund där, den här underfundiga humorn men också kaxigheten. Den har jag ju sett tusentals gånger i olika sammanhang hos honom. Sen när han blev tränare så har ju han insett att vi ska inte ge motståndaren någon energi, lite som Rickard är inne på. Utan man säger bara liksom ödmjuka saker för att inte skapa tändvätska. Men här så gjorde Bulan det här. Och det som jag tyckte var också intressant, att dels gör han det är medvetet. Han vill testa och göra någonting annat för att på något sätt hitta en ny väg att attackera mot guldet syvende och sist. Och Roger Rönnberg, han är irriterad, men sen tar han ett medvetet beslut. Okej, jag väljer att ta upp det här nu för att det kan bli en tändvätska. Det kan bli någonting som vi kan använda oss av som en extra bensin in i slutspelet. Och så den mekaniken är intressant. Men sen är det ju också den sista grejen, bara som en liten grädde på moset, att när Rönnberg ber Bulan att han ska be om ursäkt. Det kan jag säga. Thomas Berglund har jag aldrig hört be om ursäkt i hela sitt liv. Så det är ju totalt döfett. Och direkt han sa det tänkte jag, åh herregud, det här blir intressant. Och mycket riktigt, Bulan tittade inte ens på honom och svarade inte ens på det, utan det var Johan Håka som journalisten som fick ställa en fråga. Ja, vad säger du om Rönnbergs påstående här? Och då sa han att, nej, men som alla har hört, att ja, men de har ett lag för att ligga etta, men det gör de inte. Och han var inte i närheten att be om ursäkt. Så det fanns så många lager av det där. Men det folk ska veta, dels att det piggar upp, att det blir något att snacka om och det skapar känslor. Men det andra är också att det är två killar som är otroligt medvetna om vilka beslut de tar. Och det ska man ju lägga till. Och bägge gör bedömningen att det här kan vara något som hjälper oss att vinna i slutändan.
Ja, men jag vill bara säga det där om, när du säger om tändvätska, att man inte vill motsvara tändvätska och så vidare. Jag har ju följt basket mycket. Och där vet jag att vissa spelare, där snackas det ju, det är ju en del av kulturen på kanske ett annat sätt. Och där pratar ju många spelare om att de behöver det själva. Att de behöver snacka med någon för att komma igång. Och där kan jag säga att ibland blir lite bakvänt, att man tänker att vi ska inte säga någonting eller vi ska inte smälla på för då ger vi dem tändvätska. Men om du snackar och måste backa upp det och liksom får mothugg tillbaka, då får ju du tändvätska. Alltså det är klart att det är ju, om man tar Bulan i det här exemplet, när Roger reagerar på det sättet så är jag övertygad om att det ger honom extra energi.
Exakt.
Och extra jävla namn. Så man ska inte bara tänka, okej, kan det här hjälpa motståndaren, utan man kan tänka, okej, men kan det här hjälpa mig att nå min maxnivå och sedan då lita på att min maxnivå är bättre än den andra personens maxnivå eller motståndarens maxnivå, även om jag får upp dem till deras 100%. Om vi båda är på 90 först, ja, men vi tar båda till 100 och sen ser vi. Må bästa lag vinna, helt enkelt.
Ja. Och det är, vi pratar om professionella spelare också. Det är, ja, jag vet inte, det behövs ju sånt här lite. Och de där två känner ju varandra också. Man måste kunna göra saker. Och även fast kanske inte var med glimten i ögat, vilket jag tror att det var såklart. Så mer sånt där i Hockeysverige. Vi sitter så här nu och pratar om SHL-säsongen och det vi kommer på. Det är ju fenomenalt. Det är ungefär som Rönnberg och Bert Robertson där för något år sedan. Det här med presskonferensen när de var sura på varandra och mikrofonen gick vänster, höger. Det är sådana grejer man minns. Det behövs lite mer sådant. Nu när det inte spelar sån hockey så behöver ju alla vi listor. Du älskar ju listor, Jonathan. Om du hade fått uppdraget, du har fått det också, så jag hoppas du har gjort det. Topp 3 häftigaste upplevelse den här säsongen. Vad skulle du ta fram då på den listan? Av det du har sett i hockeyvärlden?
Ja, jag har precis tagit 3 personliga upplevelser, saker jag har varit på plats och sett NHL-säsongen, den här säsongen, som står ut för mig. Och börjar ju såklart, det känns ju som en livstid sen nu, men Global Series hemma i Stockholm var ju fantastiskt mäktigt, tycker jag i alla fall. Matcherna blev, jag tycker att det blev väldigt fin inramning. På ett personligt plan är det väldigt kul för mig som tillbringar hela säsongen där borta och få komma hem och träffa er och liksom jobba i ett lag. Jag menar, jag tror alla vi som håller på med sport i den här formen, vare sig vi pratar om det eller utövar det, gillar lagaspekten av det. Så för mig personligen var det väldigt kul att få med och jobba mer, om man ska vara så blöd det här.
Vi tycker samma, Jonathan.
Matcherna som blev.
Hade
vad sa
inte,
du?
Vi tycker samma. Hade jag inte suttit själv här i radiostudion så hade vi bett nu vår tekniker, producent, koppla på lite sån här skön musik, lite love in the air helt enkelt. Vi tycker exakt samma sak.
Ja, oh, vad fint. Nummer två är ju såklart Battle of Alberta. Jag var på plats på den matchen med målvaktsfighten när Dreisaitl gjorde 4 poäng och var helt magisk. Alltså han gjorde 4 poäng och jag hade inte ens koll på det, för att han var så bra på så mycket annat, med liksom att lyfta klubbor och skälla puckar, hålla i, skydda puck. Han var, du vet, så här majestätiskt dominant, men såklart också alla känslor, alla förväntningar, Tkachuk och Cassian och den här målvaktsfighten. Säga vad man vill om det. Det finns jättemycket att problematisera, men när man sitter där i byggnaden och den stämningen som blir då, man är tillräckligt mycket grått människa för att dras med det. Det tänker jag aldrig förneka, för då var det en hycklare. Så hela den grejen var ju otroligt mäktig att få uppleva på plats, och liksom hur det snackades i stan och allt det där. Så den tar jag ut. Och sen den sista, såklart Sedinas tröjhissning. På ett personligt plan var den väldigt speciell. Ni vet att det är liksom mina favoritspelare och allt det där. Men jag vill ändå lyfta fram två andra grejer för att mixa upp det här. Det ena var Kevin Bjäxas tal. Har ni inte sett det, så är det ett av de bästa tal jag någonsin har sett, alla kategorier. Otroligt roligt och bra. Och det andra tycker jag var väldigt speciellt. Det var Trevor Lindens mottagande. Och för att ge lite kontext här, så Trevor Linden är ju en legendar i Vancouver. Han har tröjan i taket, var liksom den här tvåvägscenter, härföraren, obekväm möta, lite Rickard Wallin sådär, sådär själ och hjärta spelare för klubben, men klev sedan in och blev president och fick gå, han fick sparken helt enkelt, och det här var hans första framträdande i hallen sedan dess när han fick sparken. Och mottaget han fick då, det var så märkbart högt, för att det var ju andra legendarer som presenterades, Marcus Näslund, alltså Roberto Lungo, alla var ju där. Men det var något speciellt när Linden presenterades, och man märkte på honom att han också kände det. Och den där grejen att de visade att okej, det här funkade inte, den här klubbledarrollen, det blev inte vad vi hoppats, men vi vet vad du gjorde för klubben. Det tyckte jag var väldigt fint, och ett sånt där ögonblick som stod ut för mig, utöver såklart hela ceremonin för Daniel Henrik som var fantastisk.
Ja, det var den sannoliken. Och jag kommer ihåg, jag fick ett samtal där kvällen innan av Claes Elefalk, jag berättade det i vår podcast här, som har jobbat som agent åt Sedinarna under hela karriären. Hade ju fått flygförbud, han fick alltså inte flyga iväg och lämna landet då, för han hade någon sjukdom just då. Han är bättre nu och pigg och kry igen, en god Claes. Och han blev så glad när jag berättade om att vi skulle visa hela ceremonin där på Viasat Hockey och Viaplay. Han mässade sen dagen efter och hade väl suttit och smågråtit lite där i soffan på natten. För det var otroligt, otroligt fint och vackert det där. Ja. Erik, din bästa upplevelse, om du bara fångar upp och tar den spontant? Om hockeysäsongen skulle stängas nu?
Härlig lista där av Jonathan, minnenas allé. Mika Zibanejads 5 mål han avgör i förlängningen. Ja, det är inget annat än magi. Jag var i sms-kontakt med Mika igår. Han är ju tillbaka i Sverige igen. Så att han hälsade så jättemycket. Han hade jetlag och kunde inte vara med via Sport Live under gårdagen. Vi får se om han kan vara med lite senare i veckan, förhoppningsvis. Men det är ett minne. Och sen är det ju den här emergency goalien, ja. David Ayers, alltså 42-åringen som kör Zamboni, alltså ismaskinen för Toronto Marlies. Och får hoppa in för Carolina då när Mrazek och Raime blir skadade. Och släpper in i stort sett de 2 första skotten. Men sen gör Carolina en helt heroisk insats defensivt. Och Ayers blir vinnare för första gången. En sån här nödlösningsmålvakt får vinna. Det är också någonting som jag aldrig kommer att glömma. Som en gammal målvakt, jag själv också, som gör mina burpees. Jag har ju en dröm att SHL också någon gång ska införa det här. Så att jag bara kan ta cykeln ner till Hajtanken Katrina Arena och var beredd om något lag behöver mina tjänster.
Hoppa in för Malmö kanske, Hajtanken mot Rögle, det hade ju varit någonting. Erik Granqvist med Lindsay också, det hade ju varit en upplevelse. Med Dina.
Men du, ja? Peter Andersson är ju inte längre tränare för, utan han ska ju till Brynäs. Det var en liten avstickare.
Ja, bra, tack för den avstickaren. Då sticker vi vidare till Värmland, till Wallin också. Ditt bästa minne, om vi skulle bokföra hockeysäsongen nu, Rickard, vad stannar du vid då?
Ja, vad stannar jag vill vid? Jag tycker väl att Global Series för mig personligen, eftersom vi var där och sände, precis som Jonathan sa, att det är väl det individuellt häftigaste som jag har varit med om under säsongen. Annars så jag vet inte riktigt var jag ska landa utöver det som ni har nämnt, men det som har varit häftigt är ju att följa Draisaitl och McDavid i Edmonton. Att Draisaitl har varit så fantastiskt bra och gått över 100 poäng i år igen. Det är väl det som har varit det häftigaste för mig, tycker jag, att följa under året så sätt.
Mm. Jag tror att jag skulle faktiskt landa, eller jag vet att jag landar vid junior-VM. Jag tycker det är en ynnest att få bevaka det där mästerskapet. Och så som det blev tyvärr då att inte Sverige i juniorkronorna gick hela vägen. Men ändå, de gjorde någonting bra där nere. Pressade ju Ryssland i en magisk semifinal. Och sen finalen, den blev ju surrealistisk där mellan antagonisterna Ryssland och Kanada. Och den här kameran också. Det är något som jag tar med mig faktiskt. Och det är nog främst finalen faktiskt. Och allt snack som blev efter den också. Det var ju så rörigt. Och vi stod ju där i studion. Det var ju vi tre som stod där. Rickard, Erik och jag. Och det var ju väldigt märkligt. Och vad gällde och vad hände? En kamera som är TSN ställde till det. Och sen stod ju någon rysta i KL-studion veckan efter och bankade sönder en kamera. Det var humor och det var allt idrott är och inte är på något sätt. Men i härlig ungdomsform. Så att junior-VM för mig, tror jag. Jag tänkte vi skulle hylla lite också på tal om Ryssland. En spelare som har tillbringat stor del av sin karriär där. Staffan Kronvall har ju sagt tack och hej nu efter en lång, fin karriär. Och om du skulle stämma upp en liten hyllningskör till honom, Rickard, hur låter du då? Du har väl spelat med honom, gissar jag?
Ja, jag har spelat med Staffan under några landskamper och även med brorsan Niklas där. Och jag brukar säga om Niklas, när jag har fått frågan, att det är nog den bästa lagkamraten man kan ha, sett till hur bra han var och framförallt hur han behandlar sina medspelare och motspelare för den delen. Men Staffan är alltså, om han är efter så är det inte mycket med mycket, utan det är en kanonkille rakt igenom. Underskattad med hans spelsinne. Såg ju inte riktigt lika mjuk ut som brorsan, men otroligt effektiv, smart, omhändertagande. Så det är bara att lyfta på hatten för både hockeyspelaren och människan Staffan Kronvall.
Utveckla det lite, Rickard. Kanonkille.
Nej, men en sån där som ser alla, gör vad han kan för att laget ska bli bättre. Ingen sån här som behöver slå sig själv på bröstet för att visa att jag är störst, bäst och vackrast, utan bara en hjälpsam kille som gör rätt saker. Alltså civilkurage helt enkelt. Jag vet inte hur jag ska förklara det på rätt sätt, men i den här erans tid av hur ungdomsspelare ofta vill bli porträtterade, att man ska synas och det är ja hela tiden, så är ju Staffan och Niklas då i det här fallet, och många, många andra av de svenska spelarna som verkligen blir bra, de har ju fattat grejen med att jag är bra, jag behöver inte hela tiden hävda mig själv, utan för att laget ska bli bra så behöver jag anpassa mig till laget också. Så där kanske inte Staffan hade den där riktiga talangen för att bli NHL-stjärna, men han fattade ju allt annat och han var fantastiskt bra på isen och hade en sagolik karriär i KHL, får man säga, där han även lärde sig ryska, va? Bara en sån sak.
Ja,
det är ju värt att nämna i sammanhanget.
Och kapten också. Jonathan?
Ja,
jag vill instämma, och egentligen bara från mitt perspektiv, som när jag kom upp som ung reporter, när det var hemma VM 12 och 13 delat med Finland, så var jag väl en 22-23 år gammal, och Staffan var ju en nyckelfigur i landslaget då. Han var en sån som stod ut. Återigen, Niklas står också ut, även för oss på andra sidan. Jag kan tänka mig att de är de bästa lagkompisar man kan tänka sig, men egentligen de bästa människor man kan tänka sig. Alltså, just sättet Staffan bemötte ändå när man kom upp och var ny, liksom, det står ut, och det kommer jag komma ihåg än idag. Jag brukar alltid säga att de två står ut över mängden. Det är så många bra människor i hockeyvärlden, så att det är svårt att stå ut över mängden med sin personlighet, men de gör verkligen det. Och sen vill jag bara fylla på, jag tycker det var jättebra att du tog upp det, Rickard, just där att han lärde sig ryskan, höll ju tacktal på ryskan, han vann ett pris här, nu tappar jag vilket pris det var, tyvärr dåligt om. Men min poäng är att om vi ser hur många utländska spelare som har spelat i KL och liksom hur långt ifrån ryska är de språken vi pratar i, anglosaxiska eller germanska språk, alltså svenska, engelska, vad det nu må vara, liksom, att jag upplever inte att någon egentligen har lärt sig ryska, men här står han och håller ett tal på ryska. Han lär sig nog bra ryska för att kunna säga saker i omklädningsrummet. Och han började liksom göra det ganska direkt. Inte så här när han hade spelat där ett tag, det här är min karriär. Jag tror han började liksom år ett Och jag pratade med honom någon gång. Det var bara som ett sätt att visa respekt mot folket och landet han var där. Och det är också en sån där grej som är en, det är ingenting man kan förvänta sig. För på samma sätt som vi kanske inte förväntar oss att amerikaner ska lära sig svenska när de är här. För det funkar med engelska. Det funkar med engelska för honom. Men han tog det där extra steget för att visa respekt mot landet han var i och spelade i. Och det tycker jag också säger väldigt mycket om vilken typ av människa det är.
Mm. Hur kommer du minnas honom som hockeyspelare, Erik? Staffan Kronvall?
Jag kommer minnas honom som en vinnare. Alltså ända från, jag minns till och med när han spelade TB-pucken. Det var i samband med att jag drog ifrån Luleå. Så jag minns, jag såg den TV-pucken. Jag tycker det är intressant att se. Och det där var ju med och vann guld där. Han vann Calder Cup också med Hershey Bears då. Blev ju tradad från Toronto till Washington mitt i säsongen. Och sen så vann med och vann Calder Cup. Och sen då som kapten, som Jonathan pratade om, 2013 i Globen. När bröderna Sedin kom hem, Enrod spika igen. Och Kronvall fick lyfta bucklan. Och det var ju den här Gentleman Award du pratade om, Jonta, 2016 när han vann det. Fick han ju ett individuellt pris som årets gentleman där i KL. Och pratade ryska, om jag inte missminner mig. Men det här är ju en, hans historia, både alltså de här bröderna, hur pappa går bort och mamman liksom får kämpa varje dag för att bröderna ska få hålla på med sin dröm och sin passion, hockey. Och sen så blir de alltså världs. De är uppe på den absolut högsta nivån och tävlar. Och samtidigt har den här otroliga mänskliga sidan där man värnar om varandra. Och solidaritet ställer upp för kollektivet på ett sätt som man skulle kunna nästan göra en utbildningsbok, Svenska Hockeyförbundet, om bröderna Kronvall, hur man är som en lagkamrat.
Man kan ju faktiskt säga, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men när vi hade hockeyklubben så gjorde jag en enkät där bland ett gäng allsvenska. Jag tror jag fick 40 svar eller något sånt där. Och en av grejerna fick rösta på var ju bara bäst kille. Och det var ju Niklas som fick flest röster där. Och jag är övertygad om att Staffan hade legat i topp om han hade spelat i den ligan också. Så det är bara en liten passus man kan sticka in på det här temat.
Men du, Rickard, du som känner Niklas också. Det måste ju finnas en jäkla tävlingsinstinkt hos de här bröderna.
Ja, men absolut. Och det är det som är så härligt med de här två. Att det är ju inte så att de är befriade från känslor. Och det är ju inte så att de är perfekta människor som inte gör fel. Men det är liksom sunt förnuft i allt de gör. Att det är helt okej att gå ut och vara förbannad på varandra. Och i Niklas fall, han satt ju de här stenhårda tacklingarna redan när han var 16 år och vägde, ja, hur många kilo det nu var. Det var väl en 10-15 kilo han drog upp eller gav upp mot motståndarna. Men han gick ut, spelade stenhårt och sen så liksom, han behövde inte. Han åkte inte runt och var rädd för att någonting skulle hända eller att han skulle slå sig själv för bröstet trots att han fick en massa liksom, scouter som var och tittade på honom. Han lät inget påverka honom utan han bara behandlade alla på samma sätt som han ville bli bemött själv. Och det bladet liksom, det hade väl båda brorsorna med sig hela karriären egentligen. Att det var inte många som tyckte illa om dem bortsett från att Niklas sänkte en och annan med sina tacklingar här på isen. Det var ju liksom en del av spelet. Så det är helt okej att vara tävlingsmänniska, men bara man behandlar folk både med och motspelare med respekt på sidan av så får man den här respekten tillbaka också. Och det blir ofta bortglömt i sammanhanget att det går att vara en sån spelare och bli framgångsrik också. Man behöver inte vara den som ska berätta hur många mål man gör eller hur bra man är hit eller dit, som jag upplever att det ibland är på pojk- och juniorsidan.
Ja, nu ryser jag lite här. Ni är så kloka, ni tre. Det är väldigt viktiga kommentarer också. Jag tänker också på den här korta klubban som man alltid spelade med. Det känns som man hade en tandpetare ibland, Staffan Kronvall. Men han kom alltid ut med pucken ändå. Det var fenomenalt. Och så tackar han alltid ja till Tre Kronor. Det var med i mitt blågula hjärta också. Han var ju med varenda gång mot slut en ny trupp. Så var det ju Kronvall som dök upp där. Jo, det är respekt i det också. Grattis till en jättekarriär. Var någon som vill in där igen?
Eller var det? Jag tänkte bara säga på tal om det, Niklas. Staffan sjöng alltid med i nationalsången också. Det tycker jag också är en grej som jag kommer ihåg att den står ut. Att det är väldigt få som gör det, men han gjorde alltid det. Och det gillar jag också. Ja. På tal om just den stoltheten att spela för landslaget.
Ja, det fick vi faktiskt direktiv i innebandylandslaget också. Ni måste lära er nationalsången. De trodde inte vi kunde det, men det skulle vi kunna. Att få fäste där. Och det var en del som var lite oroliga för det. Så skulle man kunna jonglera med tre bollar också. Det kan ju Erik Granqvist.
Samtidigt?
Ja. faktiskt. Det var en ny förbundskapten. Han sa det, nu har ni 4 dagar på er under det här läget. Alla ska kunna jonglera med 3 bollar.
Och sjunga svenska nationalsången samtidigt.
Det kunde inte innebandyspelare. Det är en sak åt gången. Jag tänkte vi skulle jonglera fram som avslutning här också en liten Erik-spaning. Ni vet när han går ner så där lågt i tempo som bara Erik Granqvist kan göra. När han sjunker ner i sin lilla fåtölj där i sitt specialrum i Ängelholm. Och bara spana ut över hockeyvärlden. Vad kommer du fram till då, Erik?
Ja, jag spanar ut över sporten. Hur den förenar oss. När det nu har ryckts undan från oss alla för en tid, vi vet inte hur länge. Då blir det uppenbart vilken kraft det är. Vilken gemenskap, vilken samhörighet. Att vi kan runt en företeelse som vi älskar mest, i det här fallet hockey. Det är sån enorm kraft och det är sån glädje och sån kärlek för oss och för så många miljoner människor där ute i universum. Och just det är min spaning, att jag trodde när jag la av med hockey och tog beslutet i slutet på 90-talet och den identitetskris jag genomgick då, och vem är jag nu när jag inte är hockeyspelaren längre, det kände jag av nu, det bara, när alla liksom drömmar på något sätt bara dras undan så, och vi vet inte vad framtiden ger, då känner jag att det är min spaning att inte ta sporten för given. Var tacksam för att vi har den här sporten där de aktiva presterar och utsätts för den här pressen. Där alla fansen enas runt ett lag och man tycker illa om motståndarna och man slänger käft och man får utlopp för en massa känslor. Och till syvende och sist, ibland får man vara glad, man får kramas och fira en seger. Ibland får man gråta och vara ledsen och ta nya tag och lära sig av erfarenheten för att vinna nästa gång. Allt det här med sport och i vårt fall hockey, hur mycket det betyder, det har gått upp för mig och säkert många, många tusen människor och många av våra lyssnare. Hur mycket det betyder att kunna se NHL en söndagkväll eller kunna sitta och diskutera vad som har hänt i den inhemska hockeyn, njuta av ett SM-slutspel. Det har vi inte just nu, men det kommer att komma igen. Och låt oss vara tacksamma över att vi får uppleva allt vad som sport innebär.
Ja, och alla kan vi bidra med något litet. Ungefär som Jonathan och gänget kör vidare med NHL-timmen. Vi gasa på med Viaplays hockeypodd. Där jag fick på Twitter från Anders Bergström som har ätit Kronos 403. Han skrev när jag la ut att vi ska spela in en podcast. Vi kör vidare trots läget att vi skulle göra den här podcasten idag. Underbart! Äntligen något vettigt att lyssna på. Så två hjärtan. Då skrev jag tacka. Det är kul att han lyssnar på podcasten. Jag lyssnar alltid när jag är på cellgiftsbehandling eller ligger hemma och vila. Ni är bäst. Jag tackade igen, då skrev han tack och jag ger aldrig upp. Ni ska veta att jag delar med mig av eran podcast på avdelningen. Många äldre gubbar som börjat lyssna då jag har kört eran podd öppet i dagrummet. Jag tycker det är fint ändå att det betyder så mycket.
Fantastiskt.
Och det är så lite, men ibland kan man tycka, ja men en podcast, vad är det? Vi hade faktiskt lyssnarrekord i podcasten förra veckan. Det säger rätt mycket nu hur mycket folk, precis det Erik var inne på här, hur mycket idrott betyder och hur mycket liksom samhörighet man kan få i ett sånt här forum. Jag tycker att det är härligt och jag blir väldigt, väldigt glad när jag ser idrottsklubbar också nu som hjälper till med saker i samhället och gör sådana här små saker som att kanske bara gå och handla och hjälpa folk som är lite äldre och sånt. Det är underbart, tillsammans är vi grymt, grymt starka. Det blev väl en bra avslutning på Viaplays hockeys podcast.
Ja, jättebra. Och det jag egentligen skulle ha sagt var CCC. Calm Connection Community. Att vi ändå, när det här som händer, att vi ändå håller oss lugna. Att vi söker connection. Jag som älskar att krama, så jag kan ju inte hålla på att krama folk längre. Men man kan ringa ett samtal. Man kan skicka ett sms. Att man håller connection i den här isoleringen. Och community. att man är tillsammans och förenas runt någonting. Och just nu finns det ingen livesport. Men tack och lov finns det poddar. Det finns Viasat Sport Live. Via Play Sport Live. Och du ska in där i det på måndag, stämmer det?
Jajamän, på måndag kör jag igång. Mellan 6 och 7 så ser ni ju den direkt då på Via Play eller på Viasat Sport Premium. Och sen kommer det faktiskt gå i podcastformat också nu. Så man kan lyssna på den som podd varje dag. Och det är ju ett program om hela idrottsvärlden där. Men det är såklart mycket fotboll och ishockey i den också. Lyssna och titta ikväll 18.00. Sen ligger ni ju alltid öppen på Via Play. Ola Wenström, programledare nu. Susanne Sjögren kommer också dyka upp. Och så kör jag nästa vecka. Så är vi ju ett jättegäng bakom som gör ett enormt jobb.
Hur länge kör vi där? Är det bestämt hur många veckor det kommer bli, eller?
Nej, inte bestämt ännu. Det får vi ju se lite vad som händer när live-idrotten kör igång. KL har ju bara som sagt skjutit upp allting en vecka här nu. Det är 2 lag som har dragit sig ur, men det är 6 lag som återstår, om inte jag har missuppfattat det hela. Så de försöker väl hitta en form hur de ska spela vidare. Så att det kan ju rulla idrott, och sen kommer vi väl garanterat att gå igång med de mest klassiska NHL-matcherna också på Viasat Hockey och även på Viaplay. Det är redan igång som med Premier League-fotbollen. Så att det finns lite där ute. För man får lite abstinens. Eller hur tillbringar du dagarna nu, Rickard? Förutom att jaga sjuka barn och sysselsätta dem.
Ja, nej, men det har varit så. Det blev ju redan så att vi var hemma innan det här värsta utbrottet gick igång. Så dagarna blir lite enformiga. Man får vara kreativ och hitta på både det ena och det andra, och samtidigt ändå försöka få vardagen att rulla på lite grann. Och så länge skolan är öppen så blir det lite lättare, för man har ändå en vardag på det sättet. Men det är klart att blir det långvarigt det här så kommer det ju bli uttråkat på många håll och kanter. Så vi sportdårar, vi får väl ta en stund varje kväll och sätta oss och kolla på något som får en att drömma sig bort en stund. För det här har varit en trevlig stund att få prata med er, och även om vi pratade om ämnet i stort en hel del, så får du tankarna på något annat en liten stund. För jag tycker det är det värsta, att man hela tiden sitter och väntar på att något positivt ska hända. Det är bara att vänja sig vid att det kommer ta tid det här, tror jag. Och ju mer man inser det, desto lättare att gå vidare med livet.
Sannoliken. Hur går du vidare med livet?
Har du köpt ett par inlines till Axel förresten?
Jajamän. Jag har däremot inte asfalterat grusvägen utanför oss.
Nej.
Så tar vi nästa steg.
Förlåt. Jag skulle bara säga att årets artist i Allsvenskan och SHL, det är ju Nils Zorro Höglander, på tal om inlines. Det glömde jag säga när jag gjorde min sexa där tidigare. Sen såg jag att isen har smält där hos Valins också.
Ja, nu är det fotbollsplan.
Nu märker ni att Erik försöker sätta rekord här i den längsta podcasten. Han dyker ju bara släng ut
och... Nej, men så här är det. Niklas, förlåt, men nu känner jag lite grann att fan, snart blir det tyst här igen. Ja. Nu har jag äntligen fått prata. Jag älskar er och fått liksom interagera med lyssnarna, och nu ska man tillbaka till isoleringen igen. Så nu blir det en lång meditation, en lång promenad ner till havet. Och så längtar vi till när Stanley Cup drar igång framåt juli.
Precis, som du sa till mig på en resa till Nordamerika.
Det lät ju inte jättedumt.
Nej, det gjorde ju inte det.
Då hinner du gå fram och tillbaka till Luleå, Jonathan.
Ja, precis.
Ja. Exakt, och det är nära ändå så.
NHL-teamen, Jonathan, dyker den upp nästa avsnitt, podcast?
Ja, den ska väl spelas in imorgon, är det sagt. Så då blir det väl ännu mer nördigt, håller på att säga. Men det är ju det som är det bra med det här. Jag fick frågan, la ut en länk till via Play Sport Live här, att vad ska vi prata om inte den sport. Jag tycker att det bästa med sport är ju att det roligaste är att prata om sånt som bara är spekulativt. Alltså, du vet, du kan ju prata så här en timme om Foppa hade spelat i dagens era, hur hade han funkat då? Om Elias Pettersson och Connor McDavid hade spelat i samma kedja, hur hade det funkat då? De här otroligt hypotetiska diskussionerna är ju det bästa med sporten, tycker jag. Och det som man alltid fastnar i till slut. Så att, och de finns ju kvar. Så att jag tycker att det är en ljusglimt i allt det här. Men just, det är klart att livesport är ju det som driver allt framåt och det som ger de verkliga känslorna. Men det finns så mycket annat som är roligt att prata om när det gäller sport, även när det inte finns matcher. Så att vi får fokusera på det återigen. Fokusera på det positiva, det som finns. Och i min värld så är det alla de här långa diskussioner om allt möjligt.
Ja,
och då är Twitter ett utmärkt format här, om det är någon lyssnare som vill ställa några frågor eller har några funderingar, så ska vi väl svara i den mån vi kan. För vi kan vara överens om att vi har tid, har vi ganska gott om framöver. Så är det någon som har några sådana där roliga funderingar, så
vad heter det nu? Viaplay Hockeys podcast. Det är fortfarande hashtag VH-podcast.
VH-podcast kör vi på där, absolut. Det
en
jag.
Sista fråga nu bara, Niklas. För du är ett föredöme när det gäller att sprita händerna och tvätta händerna. Jag har aldrig träffat någon som har gjort det så mycket de här 6 åren vi har känt varann. Har det eskalerat nu sen corona?
Nej, faktiskt inte. Nej. Men jag har alltid det redo i bilen. Och det är klart att man kommer in här nu på Nents kontor och ska upp till I Like Radio-studion för att spela in podcasten. Jag tror att det är 4 stationer man passerar med handsprit.
Och de är fastkedjade.
De är fastkedjade, ja. Jag vet inte hur de är toarullan ännu. Jag har inte sett det, men vi fick här nu en liten uppgift att vi skulle spela in en video här nu till via Play Sport Live, att vi ska jonglera med någon toalettrulle. Det är tydligen någon ny utmaning som rullar runt där på sociala medier. Så att jag måste hitta en toalettrulle. Det är min nästa uppgift i livet. Ni hör ju vilka problem man har alltså. Det ska nog lösa sig, det där också. Men jättekul. Och trevligt att samtala med Jonathan Lindqvist, Erik Granqvist och Rickard Wallin. Det var via Play Hockeys podcast nummer 271. Och som vanligt så skickar vi en hälsning till Harald Lyckne och säger supersäsong han har gjort i Hockeyallsvenskan. Nu blir det bara 2 Hockeyallsvenska final, men som han gjorde dem. Och vi kan väl garantera att han kommer dyka upp i rutan även nästa säsong. Så må bäst,
Harald. Har du vägarna förbi Skåne, Harald, så är du välkommen att spela golf med mig.
Underbart, jag kommer också ner där sen. Och vi hörs nästa vecka igen.
Ja, det är ju ni också såklart, förlåt. Men det är ju en självklarhet, men även Harald baronen.
Men framförallt Harald,
framförallt Harald. Ja,
du får sova i våran lilla gäststuga där, Harald. Så varmt välkommen.
Bra, Erik, ta hand om dig. Samma med dig, Jonathan. Och till dig, Rickard, också. Krya på till familjen Wallin. Och tack till alla lyssnare. Ta hand om varandra nu och var extra snälla. Hjälp alla ni kan hjälpa. Och vi är väldigt glada att ni lyssnar på den här podcasten också. Vi lovar att dyka upp nästa vecka också. På återhörande. Och glöm inte bort Viaplay Sport Live 18.00 på Viaplay och Viasat Sport Premium varje kväll. Och de heta NHL-matcherna vi kommer rulla upp i Viasat Hockey och även dem på Viaplay. Vi hörs! Må bäst!
Andas och njut!
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.